Välkommen till Ät och sov och spara-podden.
En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt.
Jag heter Ronja.
Och jag heter Ida.
Nu kör vi!
Nåja, nu är vi tillbaka här i banken och ska fortsätta där vi blev i förra avsnittet och prata med Jenny. Och om ni har lyssnat på förra avsnittet så där har ni fått reda på redan hur man väljer bank, vad man ska tänka på, varför man får ett konto, vad man gör med sitt konto.
Hur man betalar räkningar.
Hur man betalar räkningar. Och nu ska vi fortsätta och prata lite om bankkort idag och annat smått och gott.
Åh, det här ska bli så intressant. Man lär sig här liksom själv också massa
jo.
Nya saker.
Alltså det, och i synnerhet sånt som man vet redan, så det är alltid bra med att uppfriska minne på nytt.
Nåja, om vi snackar alltså om bankkort så när man första gången ska välja ett kort och vi säger att man inte har fyllt 18 ännu, så vad har man möjlighet att få för kort då till sitt användarkonto, heter så?
Ja, om man vill koppla det till sitt egna konto så är det oftast ett sånt kort som heter online, ett bankkort som heter Aktia online då, om man väljer Aktia. Alla har ganska liknande kort, man kan få sitt första kort när man är 20 år faktiskt.
Okay.
Jo. Men det är väl ganska sällan man behöver då ännu.
Skulle du ha kommit ihåg din PIN-kort som 20-åring?
Man kan köra på det här närbetalning. Ja. Nej, men det här det är ett online, vilket betyder det att kortet kollar alltid att det finns pengar, täckning på konto före man kan betala.
Är det det som man lite pratar om Elektron då?
Förut hette de Elektron. Okay. Så det, ja.
Så det har bytt namn?
Det har bytt namn.
Si, tiderna ändras, Ida. Vi är gamla.
Vi är inte gamla.
Nej, jag håller inte med.
Men vad är det sen om man tycker att man vill inte ha det här kortet som kollar mera med banken då direkt? Så vad är sen nästa steg då?
No, det kortet som man sen när man har jobbat en tid eller man har studerat och fått vissa studiepoäng så har man ju chans att få ett sånt kredit-debitkort. Och det betyder det att det finns ännu också den här banksidan. Men så finns det också en kreditsida, vilket betyder att man köper på kredit, man köper för pengar som man inte har. Och det här, så får man en räkning hem sen ungefär efter en månad som man, där man då betalar för sina inköp. Och då har man en viss gräns på sitt kreditkort som man kan använda varje månad.
Okej, okay. Så debit. Det går från konto.
Precis.
Och kredit, då lånar du pengar av banken för en stund.
Precis.
Och så betalar du på
räkningen. Så betalar du det, ja.
Okay.
Men man kan ju också välja så att man bara har det där debitsidan.
Ja.
Att man inte till exempel har alls möjlighet att använda.
Ja, och då är det just det här online-kortet. Det kan man ha som vuxen också.
Okej, just det.
Och sen kan du väl också ha bara ett kreditkortskilt också?
Det kan man ha, ja. Och man kan ju också ha ett parallellkort om man så vill, eller kanske mer om föräldrarna så vill, så kan man ha ett parallellkort till sina föräldrar. Så betyder det att det går från föräldrarnas kort och konto.
Kan man ha det också då om man, fast om jag vill gå hem till min man och bara säga att hej älskling, ska vi dela ett kreditkort? Är det möjligt?
Det är det.
Okej. Okay. Vad månne han skulle säga om det?
Han kan också ha till ditt konto.
Oj nej! Och det håller också.
Och det håller också.
Okej. Okay. Vad heter det? Är det så att det här kortet som jag nu då får, så det är kopplat då bara till mitt kort om det är så att jag inte delar kort med någonting? Att då har jag helt enkelt det mitt kort, det far från mitt konto och ingen annan kommer så att se vad jag har gjort med det där kortet om jag är myndig.
Om du är myndig, precis. Okay. Ja. Men att är man inte myndig och föräldrarna har användningsrätt så kan de ju se på sin nätbank då att hur mycket man har använt till vad.
Så man köper man en massa läsk så vet de att man har sprungit och
köpt
läsk hela tiden från S-market eller någon annanstans.
Precis.
Okay.
Ja, och man har ju vissa gränser kanske också per dygn vad man får använda på sitt kort. Det kanske bra för både en själv men också för det att om man tappar kortet så kan inte någon gå och döma det om man har till exempel att man får använda då 50 eller 100 euro per dygn.
Och kan man själv bestämma de här gränserna?
Det kan man göra. Jo, men igen, är man inte myndig så är det föräldrarna som bestämmer.
Ja, men att som kund så du kan
så också... kan man själv sätta upp att alla kanske har lite olika behov vad de behöver.
Och hur fungerar det då att vi säger att jag har skaffat ett kort och så har jag bestämt att min gräns fast är 100 euro. Men så är jag på väg på en resa och jag vet att okej, att nu kommer högst antagligen att behöva mera. Mm. Så kan jag ändra den där gränsen?
Det kan man göra, ja. I nätbanken eller sen om man kommer in till kontoret.
Smidigt.
Ja.
Hej, du sa där just Jenny att om man tappar kortet eller det försvinner eller någonting så då är det bra med sådana limit eller gränser.
Mm.
Är det något annat som man ska göra om man tappar det där kortet eller något som det skulle gärna säga att göra?
Ja, det som man direkt som man märker att man har tappat sitt kort så ska man spärra det. Det betyder det att man ringer till sin bank och meddelar att man har tappat sitt kort eller att det har blivit stulet och då spärrar de det, vilket betyder att ingen kan använda det mera. Och man stänger av det egentligen.
Just det. Och sen om det skulle gå så att jag hittade också det där kortet, att jag hade bara...
Det låter som att det har hänt åt dig, Ida.
Kanske. Och sen hittar jag det där kortet, så är det sen bara så att jag ringer tillbaka och så öppnar ni det?
Det är inte riktigt sådana, utan då får du faktiskt ett nytt kort hem. Det är också för den av säkerhetsskäl så att är det spärrat så är det så. Och då får du sen ett nytt på posten. Just med det. En ny PIN-kod.
Just det, okej. Okay. Mm. Och sen tar det några dagar före det kommer. Det är inte sådär bara.
Nej, det kan nog ta upp till en vecka ungefär.
Ja.
Och åt mig hände det så faktiskt att jag fick ett samtal från banken att hej, är du för tillfälle i Kina? Och jag bara, nej, jag är i Borgo. Och då hade mitt kort blivit kopierat.
Mm.
Så då var det banken som meddelade åt mig att det hade blivit kopierat. Är det vanligt att banken märker sånt här?
Jo, det händer nog. I all tur så kollas det lite upp att om det finns händelser på kortet som inte är vanliga, de avviker mycket från det normala, så då tar banken kontakt och meddelar att det är en sån här händelse och då har man chans att svara på att är det man själv eller är det då någon annan som använder kortet. Det som man också kan göra är att man spärrar vissa områden. Om vi säger att man är hemskt sällan i Amerika, så kan man spärra sitt kort att det går inte att använda i Amerika. Eller man tycker man använder det inte, man spärrar det från vissa länder som jag gjorde. Jag hade gjort det. Mitt kort var spärrat i till exempel Ryssland och sen var jag i Sankt Petersburg. Jag undrar att, varför kan jag inte betala med mitt kort? Men det kunde man sen, det kan man lätt på appen, wallet-appen, sen öppna själv. Så då går man dit och tar bort den här spärren och så kan man igen använda det i det landet.
Så då sa maskinen sa det med andra ord att det gick inte igenom.
Det gick inte
alltså,
igenom.
Det var i princip då, vad heter det, hylättu eller vad det nu sen säger.
Ja, precis.
Så det kan vara en sån orsak om du står
det i kassan. Kan vara en sån orsak att man har spärrar i ett område, ja, eller sen om det står då att det inte har gått igenom den här betalningen så kan det bero på att kortet har blivit slitet, den här själva chipdelen, den här lilla guldiga delen har blivit slitet, eller sen kan det ju vara så att det inte helt enkelt finns pengar på konto eller att man har överskridit sin dygnsgräns. Och då det här kan man inte mera betala med kortet det dygnet.
Det är ju så att om det slits jättemycket det där kortet liksom i normal användning så ni skickar ju nya kort.
Ja, man kan beställa nytt.
Eller automatiskt också.
Automatiskt också. Det står på kortet alltid vilket datum och årtal det går ut. Men sen om man märker att det har blivit slitet och att det inte fungerar före den datumen kommer, så då kan man komma till banken eller sen via nätbanken och skicka att nu fungerar det inte, att man behöver ett nytt kort tidigare än det var tänkt.
No, om vi säger så här då, att du har det där kortet och du får ju alltså en PIN-kod som du ska använda ju då 4 siffror när du köper med det eller går till bankautomaten. Så om ni skickar ut ett nu är det dags att förnya det här kortet och det kommer ett nytt kort, får jag då hålla samma PIN-kod?
Ja, vid en förnyelse så håller man samma PIN-kod, att då är det bara själva kortet som byts ut.
Men om man måste stänga av det på grund av att det är borttappat, så är det då, eller det har blivit kopierat, så är det då helt en ny PIN-kod?
Då är det en ny PIN-kod, ja, för att ingen ska kunna. Det kan ju hända att om det är stulet eller så har någon kommit på din PIN-kod och då måste du få en ny.
Okej.
Mm-hmm. Och där på det där kortet så, där är det gulddelen, det där chippet som vi kallar, sen står där ens eget namn. Sen är det att hur länge det är i kraft, själva kortet.
Ja.
Och sen på här, här på baksidan så är här ett sånt här
tresiffrigt
tal. Ja, säkerhetstal. Ja. Eller CVC-kod kallas det också.
Okej.
Och de, det här, när man till exempel om man köper på nätet med sitt kort, så då bekräftar man ofta det köper de med den här tresiffriga koden som finns på baksidan.
Så den ska man hålla trygg också?
Den ska man hålla trygg.
Okej.
Okay. Hur är det sen då när jag har mitt kort och jag har mitt konto? Så hur ser jag, var ser jag hur mycket pengar jag har på mitt konto om jag kommer in till banken utan jag vill göra det hemifrån eller någon annanstans? Så hur kan jag kolla hur mycket pengar jag har där?
Ja, det lättaste sättet är att man har den här mobilbanken. Det har, de flesta banker har en mobilversion av nätbanken som är en lite enklare version där du kanske inte behöver någon nyckeltalskort utan du kan med fingeravtryck eller PIN-kod komma in på den. Och där kan du kolla ditt saldo. Eller sen via nätbanken på en dator till exempel eller en tablett. Man kan ju göra det i en bankautomat också, men det kostar.
Okej, vad kostar det om man vill kolla där då?
Det kan vara lite olika beroende på banken säkert.
Okej,
att kanske någon euro.
Ja, just det. Okej. Vad heter det? När du pratar om nätbank på mobilen, så menar du då att man ska gå typ via, vet du, om du har en iPhone via Safari, eller ska du typ ta en app då eller?
Mobilbanken är en app som man laddar ner via till exempel App Store om man har iPhone. Så det här, alla banker har egna versioner av mobilbanken.
Okej. Okay. Så det betyder då att då kommer du jättelätt åt ditt eget konto också när du är ute på språng.
Mm.
Och du kan kolla vad du har där och vad du gör där. Och sen är det ju jättemycket också snack om det att du behöver verifiera dig själv, alltså igenkänning, hur ska jag säga, stark identitetsbekräftelse. Mm. Det finns säkert jättemånga ord hur man kan beskriva det här, men ni kanske förstår vad jag menar. Förstår ni?
Vi förstår.
Stark identifiering.
Ja, ah, det var ett fint ord. Det är säkert så det heter på riktigt. Ja. Och det där, så då behöver du ju bankkoder för att kunna göra det. Så då är jag kanske mest intresserad av att när kan man ha rätt då till de här bankkoderna? Vad är den yngsta personen du har gett bankkoder till under din bankkarriär så att de skulle kunna använda nätbanken också och till sånt här?
Ja, jag tror att den yngsta kanske har varit där vid 13-14 år, men det vanligaste är att man sen vid 16 års ålder kanske får en egen nätbank, för det är att man måste vara väldigt försiktig med sina nätbankskoder, att man har dem på ett tryggt ställe och inte tappar bort dem och absolut inte ger dem åt någon annan heller, för att de är personliga, någonting som man måste här vara försiktig med.
Och förvara dem på ett säkert ställe.
Ja.
Eller vad? Det är vi alla
så
överens
om. Så ska man göra.
Så som vi säger ska man göra, inte så som vi gör. Eller vad?
Jep.
Prima. Det låter som en bra plan. Men jag tror att det är jättebra att diskutera de här åldrarna, för att jag tror att det är många föräldrar där ute också som funderar att i vilket skede ska man gå till banken med sin tonåring och vilka tjänster ska man ta i bruk och vad det finns och för möjligheter. Så där tror jag också att det är bra att höra att som 15-åring så är det inte ovanligt att ha ett eget konto och en egen nätbank eller ett eget kort eller så vidare. Att banken är också till för tonåringar.
Så är det.
Okej, okay. Finns det något annat man kan göra på nätbanken som är bra att veta? Några andra tjänster?
På nätbanken?
På nätbanken, ja.
Där kan man göra egentligen det mesta. Man kan ta kontakt med banken, man kan skriva meddelande åt banken och man kan kolla då sina konton, man kan kolla sina olika sparformer. Om man har till exempel någon fond så kan man se lite att hur den har utvecklats. Och sen när man har lån och sånt så kan man också följa med sina lån där och göra olika ändringar.
Okej, så en hel massa service
där. En hel massa kan man göra. Ja, nätbanken är det bästa sättet nästan också att ta kontakt med banken, för då har man identifiera sig med sina nätbankskoder så vi vet att det är rätt person som vi pratar med.
Okej,
ja.
Nice.
Får den då automatiskt, om jag skriver ett meddelande via nätbanken, så får det automatiskt till den där personen som sköter mina uppgifter?
Ja, det beror lite på vad man har för ärende. Att är det något sådana här mera lätta grejer så kan det hända att det att man får svar på en annan instans. Men att sen om man har några större förändringar man ska göra, så då kommer det till ens egna ansvarsperson.
Just det. Men att man kan egentligen skicka vad som helst.
Man kan skicka vad som helst, ja, för att där kan vi helt, allt som är under banksekretess kan vi också svara på via nätbanken eftersom man är identifierad.
Okay. Yes.
Det kan vi inte göra via telefon eller mail.
Okej, det här var ju bra.
Men du nämnde ju just de här fonderna här också, att man kan ha fonder och sånt. Jag tror att det har vi att fundera på att vi vill ställa frågor om.
Ja, om vi nu lite börjar fundera vad ni har för andra tjänster här.
Mm.
Och speciellt nu då om vi funderar på sparande i olika former. Så vad kan man göra som underårig och vad kan man göra som myndig? Eller hur kan man liksom spara hos er? Du sa, pratade just om fonder.
Mm, fonder är kanske det bästa sättet, och lite beroende på vad man har för planer med de där pengarna man sparar, så finns det olika fondalternativ. Och det är sånt som man går igenom här på kontoret när man kommer in för att prata om sparande. Så går man just igenom att till vad har man tänkt använda sina pengar. När har man tänkt använda dem?
Mm.
Att det beror just på att har man en lång spartid, att det är sådana pengar som man först behöver använda om kanske 10 år, så kan man ofta ta lite högre risk i sina fonder. Och är det sånt som man behöver använda inom 2 år, så tar man lite mindre risk med sina fonder. Att sånt går man sen igenom då när man kommer in till kontoret för att
hålla läge. Så om man vill bara långsiktigt spara, så kan banken alltså hjälpa en?
Då kan banken hjälpa en, ja.
Och sen när vi pratade lite om det här sparkonto där i föregående avsnitt.
Tidigare, ja.
Mm.
Det var kanske inte mera sådär med det där sparande och du sa att det
inte mest effektiva.
Inte mest effektiva. Jag skulle nästan rekommendera att sådana pengar som man vet att man behöver ha tillgång till snabbt och inom ett år, så att man vet att det här är sånt som jag kommer att använda inom ett år, då är sparkonto det rätta formen att spara i. Men allt det som man har en längre spartid för, eller sånt man kanske inte ens har någon plan för, så det är det bättre att sätta på någon annan sparform än en konto.
Okej. Okay. Vad skulle du säga sen om det här ASP-konto?
Mm. BSP.
BSP-konto. Ja. Kan du lite öppna det? Och vilka bestämmelser finns det? Varför är BSP-konto bra alternativ? Är det bra alternativ? Ja, jag vet, det är bra alternativ.
Vi tycker åtminstone,
men kan du
BSP betyder bostadssparkonto. Det betyder alltså helt enkelt att man sparar för sin första bostad. Det som jag sa också, att om man kommer in när man är runt 18, så känns det kanske som att det är nu jättelänge för att man ska köpa en egen bostad, men det kommer antagligen emot, och de flesta kanske ändå har som en dröm att någon gång få köpa en egen bostad. Och för det behöver man ha sparat lite pengar. Och bostadssparkonto är ett bra sätt att spara sina pengar, för att jämfört med ett sparkonto så får du en mycket högre ränta än det. Du får 4-5% ränta på det här, på de här pengarna som du har kunnat spara till din bostad. Och det finns vissa villkor för det här BSP-konto. Man ska spara i 2 år. Så därför är det bra att vara ute i god tid. Och man ska spara 10% av kommande bostadens pris för att kunna sen få ett BSP-lån. Och det som hör ihop med de här BSP-konton och lånen är staten. Staten kommer emot och borgar för det här BSP-lånet sen.
Vad betyder det när man går i borgen? Det är ju något som man ofta pratar om.
Mm. Det betyder det att när banken ger ut pengar, lån, så vill vi också ha en säkerhet för det här lånet. Att vi vet att vi kommer att få tillbaka pengarna. Och det här, då använder vi alltid bostaden man köper som primär säkerhet. Det är vår första säkerhet, och sen behöver vi någonting till, beroende på sen hur mycket pengar man själv har kunnat spara ihop. Men så här allmänt så värderar vi i alla fall på aktier då den bostaden man köper till 70%. Om vi säger att man köper en lägenhet som kostar 100 000, så är bankens säkerhetsvärde 70 000. Och då behöver man för den här 30 000 som blir kvar däremellan, som blir en säkerhetsrisk. Så för den behöver man någon pant. Och då kan staten vara de som borgar. Eller sen kan det vara om man har möjlighet att få en förälder eller mor- och farföräldrar få sen pant för resten. Men att det som är den här stora kanske grejen med just BSP, så är det att då kommer staten och borgar för BSP-lån, och det kostar ingenting när man har bostadsspara.
Det är ju ett fint sätt för unga att få sin första bostad köpt. Och inte så att det är bara för den första bostaden?
Det är för den första bostaden, ja. Också för den första bostaden man köper behöver man inte betala överlåtelseskatt. Så det är också, jo, bara den första bostaden man har den möjligheten. Allt som man köper efter det så betalar man
skatt för. Det är därför tror jag många också pratar om det där, att om du köper då något som är helt super billigt, vi säger att det är en lägenhet som bara på något vis råkar komma emot dig via arv eller något billigare, men du heller inte ärver utan köper den, så då har man åtminstone någon vet jag prata om att man borde spara den där 4% till ett större köp. Kan man göra det nu, vet du det?
Ja, man kan ju på det viset göra att det är först när man har ägt någonting till över 50% eller mera som då har man utnyttjat sin första bostadsköparrätt. Men den här överlåtelseskatten är 2% på bostadsaktier och 4% sen på fastigheter, då till exempel egnahemshus. Så det är en ganska stor andel, eller det är många pengar som går åt till bara skatt sen i framtiden. Så att, men sen igen, om man tänker på att man kan bara utnyttja det en gång och att man då inte ska köpa billigt första gången, men å andra sidan, någonstans måste man börja. Man kan inte kanske heller ha för stora drömmar först, utan man får väl köpa lite upp sig sen. Att man börjar någonstans och så köper man sen senare. I senare skede kanske sen något större och precis, bättre och finare.
Finns det någon åldersgräns när man kan börja med BSP då?
Ja, man ska vara 15 till 39 år för att kunna BSP-spara.
Okej, så med andra ord så kan du alltså redan i slutet av högstadiet bestämma dig att okej, att jag vill ha ett regelbundet sparande, du har kanske ett jobb, extra knäckar och radar, hyllor eller någonting, och så kan du gå till banken och be om att börja. Det är ju helt fantastiskt.
Det kan man göra, ja. Där finns vissa regler för den här BSP-konto, att man ska ju sätta in månatligen eller liksom per kvartal, per 3 månader, en viss summa. Så att om den här inkomsten man får bara är koncentrerad till exempel sommaren, så det här kanske man måste fundera att finns det sen pengar året om att sätta in på det här kontot, för det måste uppfylla vissa regler för att sen i framtiden få ett lån.
Eller sen helt enkelt sätta in lite mindre än vad du har förtjänat,
så
att
du kan
sätta in resten
regelbundet.
Sen att spara på ditt användarkonto så länge.
Ja.
Finns det någon minimi på hur mycket pengar man kan sätta?
Ja, det finns det. Ja. Det finns alltså en minimisumma och en maximisumma man får sätta in där. Och det är viktigt att man håller sig till de här summorna, som är alltså 150 till 3000 per kvartal, vilket betyder då att minimi 50 euro i månaden. Och man får inte heller överskrida den här gränsen, för att man måste hålla sig inom de här reglerna för att sen kunna utnyttja det.
Okej, men det här är säkert sånt som banken kan hjälpa.
Banken hjälper, och det står all den här infon sen i de dokumenten man får med sig när man bestämmer för att öppna ett sådant konto.
Men det här är jättebra att veta, för att liksom att man kan faktiskt sätta liksom små mängder också. Mm. Att det inte alltid är sådär att man måste sätta stora mängder, utan att man kan bara med små mängder också hela tiden hålla igång den där.
Det kan man, men det är tidsbundet. Man får inte ränta för hur många år som helst, utan det är bara för en viss tid. Så att där kanske man lite måste räkna ut att lönar det sig att börja för tidigt, eller lönar det sig att börja spara först sen när man faktiskt har möjlighet att kanske ändå sätta en lite större summa varje månad.
Men så här som för mig som hade planerat att jag skulle vilja köpa bostad som 19, så det skulle vara jättebra att om man skulle haft ett BSP-sparande.
Ja, och till och med kanske att om man har möjlighet så att både spara lite på ett BSP-konto och sen också till lika där spara i en fond. Att allt sparande är ju alltid bra. Att hur små summor man än kan sätta i månaden, så i något skede växer det när man fortsätter månatligen att spara. Så alltid jättebra grej att spara.
Ja. Hur är det då med just vad heter fonder och aktier och så här när man är underårig? Att kan man som underårig så kallat äga fonder, eller är det inte ens möjligt?
Det är möjligt. Man finns nog en del föräldrar ändå som redan tänker när barn är är nyfött eller litet, att man ska börja fondspara, och då är det barnet som äger fonden och föräldrarna eller mor- och farföräldrar eller gudföräldrar eller vem som helst kan sen sätta in på den här fonden pengar.
Okej, så det finns ett sätt alltså att komma alltid in där också, ja, i tidigt skede om, ja, man tänker att man vill göra det.
Mm.
Okej, jag tycker vi har fått helt supermycket fina svar på en massa frågor.
Mm.
Ja.
Ja, och ännu det som jag kanske vill säga är att det ska vara låg tröskel att komma in till banken och börja prata om sådana här grejer. Det är inte så farligt att komma hit och ha, man kanske tycker att man har dumma frågor eller så här, men att man ska fråga om det är något man undrar, och det är bara att boka tid och gå igenom just olika sparmöjligheter och sånt om man är intresserad, för att vi hjälper gärna till med det.
Super, tack att du har ställt upp på det här. Jag tror att det här är ett, eller jag vet att det här är ett mycket väntat avsnitt av våra unga som har meddelat att det finns så många frågor och att man är lite rädd just att ställa de där frågorna och vet inte riktigt vart man heller ska ställa dem. Om du är kund i någon bank
ännu,
så vet du inte kanske riktigt var du ska vända dig. Så
ja.
Vi är jätteglada på Eda Sova Spara att du har ställt upp och svarat på våra frågor, och vi hoppas att vi kan göra samarbete även i framtiden.
Det låter bra. Tack så mycket.
Tack ska du ha, Jenny.
Nåja, det var allt från det här avsnittet. Det var första men knappast sista gången vi besöker banken, och vi hoppas att ni har tyckt om avsnittet, och så får ni gärna ge oss kärlek där poddar finns. Om ni har problem med att hitta podden på alla medier, så lönar det sig att sätta texten ihop, alltså utan mellanslag. Så då hittar ni oss även på de flesta plattformarna där poddar finns. Men tack för oss, vi hörs igen!